Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då kör vi. Välkomna till första avsnittet av Börsmagasinet, eller Börsmaget som vi också kallar det. Det är jag, Börjensson Capital, och
jag, Jörns Bullmarknad.
Och du har väl lite längre både poddhistorik och Twitterhistorik än en annan, men vi båda har snackat investeringar ihop, vad ska man säga, de senaste 10 åren, och har båda en professionell karriär inom, vad ska man säga, investeringar eller bredare finans. Jag kommer med från en renodlad M&A-bakgrund och jobbar dagligdags med den typen av frågor och har gjort det hela min karriär, men har varit tämligen aktiv med min privata portfölj under den tiden och har väl investerat privat i primärt, vad ska jag säga, small caps, mindre bolag, ofta gärna kryddat med lite special situations, kanske både i Sverige och utanför. Och lite på samma tema som du har gjort, som har man evolverat mer att kolla efter globala investeringsmöjligheter, i viss mån drivet av möjligheten att kunna använda Twitter och liknande källor för att hitta dem. Men det blir också roligare och roligare för år att titta på mer komplexa finansiella upplägg och försöka se igenom det som inte kanske den breda massan kan hantera. Och din bakgrund, Jöns?
Jag har investerat sedan 15 år ungefär. Jobbat på fonder, Sverige utomlands. Nu heltidsinvesterare. Och egentligen tanken med att starta en podd är att vi vill samla våra tankar runt investeringar, men vi känner också att vissa andra poddar är mer fokuserade på Sverige, andra har lite annat fokus, men vi har investerat mycket utanför Norden också. Vi känner att det finns mycket intressanta grejer vi kan lyfta där också. Och vi vill också inte försöka vara ett Hänt Extra, utan vi vill kunna köra djupa genomgångar av enskilda bolag likväl som sektorer. Och det är det vi hoppas kunna bidra med här. Vi kommer också försöka få med lite bolag. Vi kommer försöka få med andra investerare, göra intressanta intervjuer över tid. Men vi kommer nu uppdatera veckovis framöver. Det är möjligt att vi kommer göra det lite mer frekvent under våren, sommaren. Men till att börja med så kommer vi köra en gång i veckan.
Toppen. Och vi har ju åtminstone ett case som vi tänkte gå igenom lite längre under dagens avsnitt. Men vi kan väl börja med en liten wrap-up på det senaste newsflowet och se vad vi tycker om det som händer i marknaden. Vad har vi top of mind senaste nyheten? Pagero, small cap-bolag baserat i Göteborg, på väg ut från börsen. Det kom en budhöjning idag på morgonen, måndag den 15 januari. Och det ser väl ut som att Thomson Reuters går vinnande ur den striden. Vad var det? De hade plockat en typ 56% av utstående aktier och det verkar väl som att styrelsen enhälligt står bakom det budet. Och vi har kollat på det här bolaget en del genom historien och på många vis intressant, givet att man gillar ju SaaS-bolag med höga marginaler och en stor adresserbar marknad. Men vad stod den aktien i när vi kollade på den?
Jag tror du lyfte den för mig förra sommaren, om det var juni, juli någonting. Jag tror aktien stod i 15, 16 ungefär. Men det här är ju ett renodlat SaaS-bolag för e-fakturering. Många länder runt om i världen går från att gå till att kräva e-fakturering egentligen för att kunna få in så mycket skattepengar som möjligt. Det är saker vi ser många europeiska länder men också utanför Europa. Det var olönsamt när vi tittade på det då. Jag tror vi hade en minus 15-20% marginal, även om tillväxten låg runt 50%. Och det är typiskt sett inte någonting som vi investerar i, olönsamma bolag. Jag hörde från andra investerare som tyckte att det här caset såg rätt klockrent ut, men själv så vågade jag inte gå in och plocka aktier, givet att det var olönsamt och det var svårt att kalkylera hur långt kassan skulle räcka, för det såg ut som att de hade minst ett år eller kanske två till och med till att man skulle nå break-even på fritt kassaflöde.
Yes. Och jag tog med facit i hand så kanske man borde fatta. Dels i och med att Zoom Equity, som är private equity-bolaget som jag tog dem till börsen. De har väl egentligen inte sålt en enda aktie, så de har ju suttit med ett stor position som de behöver komma ur. Det är en av de sista positionerna de håller i sin första fond och jag tror inte de kan realisera den fonden innan de har likviderat det här innehavet. Så man förstod att de var incentivized till att sälja ut det och har väl säkert varit delaktiga i körgången i en process kan jag tänka mig för att hitta strategiska köpare. Och man borde väl kanske kunnat förstått industrilogiken i att givet att Pagero är ju framgångsrika på det de gör och den här typen av regulatoriska tryck som du nämnde öppnar väl upp för en möjlighet för att andra aktörer kan tänka sig att plocka det. Dels för att komplettera sen när nivån erbjuder det. Men det finns ju säkert, inte helt säkert på Thomson Reuters ser i det här caset, men jag kan tänka mig att just den finansiella informationsaspekten kanske inte är helt främmande, att de får en djupare access till kundernas faktureringsflöde och om man anonymiserar den datan kan man använda den i viss mån på samma sätt som man använder kreditkortsdata i dagsläget för primary research på hedgefonder och dylikt. Och det kan säkert vara en stark drivkraft för att de plockar upp det här bolaget.
Det är rätt intressant ändå för att en av de andra budgivarna var ju Avalara i USA. Bolaget, för mig att det var ett av bolagen i Pat Dorseys portfölj som han kallar sig väl Moat Investor. Sen är det väl oklart om det praktiseras i praktiken, men han ägde bolaget. Jag minns att de var listade förut, men jag tror att de hade problem. Det här är ett bolag som sysslar med bokföring online egentligen. Och det var väl prat om att de hade fifflat lite med bokföringen själva och att siffrorna var ganska aggressivt. Men de blev till slut utplockade av Vista Partners i USA. Jag kan tänka mig att det här är en, liksom en ja, nu är det väl en buy and build som de försöker jobba sig med där borta och då kanske Pagero passar bra in. Det är en ganska intressant bakgrund till bolaget. Jag menar Bengt som är vd-grundare, han har ju bakgrund på IFS. Och det verkar som att han har gjort två extremt fina bolagsbyggen över tid. För han var väl på IFS 2022 år tror jag, något sånt där. Så lång erfarenhet därifrån och nu också skapat Pagero efteråt. Så han känns som han är set for life nu efter Pageros utköp.
Man kan misstänka det och jag tror just hans bakgrund på IFS och de relationerna har kunnat varit och säga en de-risking factor i hur man har kunnat driva den här tillväxtresan framåt. För jag har förstått det rätt som har haft full integration med IFS. Och mer eller mindre kunnat liksom plocka den lågt hängande frukten i termer av IFS-kunder och addera Pagero som liksom en API eller en modul som man bara jackar på. De som redan har det affärssystemet. Och IFS är en av de globala ledande leverantörerna inom affärssystem. Så det är ju en rätt schysst lead-list att jobba på om man sitter som säljare ett sånt bolag. Så kul för dem, kul för Göteborg, kul för Sverige med ytterligare 95 år. Kanske hade varit roligare att vara kvar på börsen så vi kunde fortsätta vara en del av resan. Men låt oss se, kanske kommer några nya bolag från Bengt till börsen framöver. Jag vet att han investerade i en del som Engel investerar. Kanske ligger i pipen framåt. Vad har vi för andra nyheter då? Lite vinstvarningar. Electrolux kom en på fredag. Smög ut den med lite problematik i Nordamerika. Känns som ett bolag som aldrig upphör att besvika. Eller göra aktieägaren besvikna. Frågan är när de är klara med den här utförslöpan som har varit på ett bra tag.
Troligtvis inte. Electrolux är väl ett av de här. Det är väl där typ värdeinvesterarna goes to die liksom. Det bolaget kommer alltid hamnas någonstans mellan 12-15 gånger earnings och anses vara billigt, men det finns ju egentligen inte mycket kassaflödesgenerering i bolaget. Det är ju en kronisk value trap egentligen. Jag tror det finns ganska stora problem internt som kanske jag tror inte att det är värt att kolla på caset. Det är ett large cap. Professional-delen har ju spunnits av. En intressant grej om Elux eller Electrolux Professional är att de konkurrerar ju med det tyska bolaget Rational. Så jag träffade det bolaget, måste ha varit ett gäng år sedan. Men de sa att när de träffade Elux Plus eller Professional på marknaden så är det ofta att de säljer på pris, och det blir ofta att de går till kunder, erbjuder, vad ska man säga, hela köket, medan Rational enbart har ugnar där de har börjat och diversifiera sig från. Rational har ju en extremt stark position på ugnarna, men Electrolux försöker ju slå sig in där också, men det gör att då erbjuder man diskmaskiner och olika värmeskåp och så vidare och så vidare. Men jag tror att Det ger nog upphov till att man har inte samma pricing power som en del av de andra konkurrenterna i marknaden heller. Men jag tror vi flyttar oss iväg från Electrolux. Något annat som vinstvarnade var också Burberry, som sa att profits tidigare i december hade man sagt att vi kommer att hamna i lower end of guidance, och nu så kapade man det och sa att de skulle hamna någonstans 15% under ungefär. Och vi har redan sett egentligen i flera luxurybolag, Remy till exempel, Remy Control som är high-end cognac, de sa att den amerikanska marknaden var extremt tuff, och förra kvartalet så hade man en krympande omsättning på 20-25% nästan. Så vi börjar se det att skimären av att det bara är dollarmiljardärer och extremt rika människor som handlar luxury, jag tror jag inte stämmer. Jag tror det finns extremt mycket människor som tjänar 60-70 000 dollar per år som köper en eller två luxury goods varje år, och därefter så steppar upp det mot de som tjänar 100-200 000 dollar per år, så sker det en ganska stark ökning. Men där har du också personerna som sitter på hem som kostar 15-20-30 miljoner, och när räntorna slår igenom så nyper det till där också. Jag tror det är svårt att tro att det bara är extremt rika människor som handlar luxury, för så är det inte.
Och det kan väl vara problematiskt för hela sektorn, för man har ändå sett att det har varit primärt Nordamerika som har hållit efterfrågan under armarna i de flesta luxurybolagen, både när man har haft vikande efterfrågan i Asien och primärt Kina, men även i Europa liksom med ryska turister etc. som inte är här och handlar på samma sätt längre, så har ju Nordamerika gått svinstarkt. Men ja, som du säger, Q4 har varit rätt svagt i många av de bolagen, har man fått indikationer på. Det syns även på andra större aktörer, typ som LVMH som har kommit ner hyfsat där helt från toppen, och kanske kan dyka upp en intressant möjlighet att plocka upp aktier där. Inte superdyrt just nu om man tror på estimaten. Verkar handlas
någonstans 20 gånger LTM. Så jag vet inte. Ja, när jag kollade på LVMH förra gången, det var 2018-17. Då var det också en liten luxury bass, och då hamnades den vid 15. Och det är väl ungefär så billigt som man kan hoppas att man kan få det bolaget för.
Ser ut, kollar man ett år framåt, ebit-estimatet 24, så får du den på 15x nu. Men då får du någonstans underwrita att man tror att bolaget ska växa 6% nästa år och dessutom kunna bibehålla marginalerna egentligen across the board. Det känns väl lite som något av åren 21, 22 eller 23 borde ju någonstans vara peak earnings i de bolagen och att det borde finnas möjlighet för en viss utförslöpare. Men låt oss se, de har ju varit motståndskraftiga tidigare. Vad har vi mer newsflow då? Davos den här veckan, World Economic Forum, inget newsflow därifrån än, men det brukar bli en hel del. Många bolag gillar ju att samla på sig pressreleaser och åka dit och sen skicka ut ett batteri med diverse initiativ och partnerskap och liknande, så stay tuned för senaste veckan om det är någonting kul som har dykt upp. Annars har vi en kul nyhet som kanske inte så börsrelaterad men ändå kände att man kunde göra en read across. Jag såg att Fidelity, de är ju stora ägare i Kry.se och de har gått in och hyvlat sin värdering med 90% av bolaget och skrivit ner det egentligen nästan helt och hållet. Det kan väl vara en kul read across till vårt svenska noterade superkonglomerat Kinnevik som har en hel del liknande exponering i portföljen. Ingen vidare koll på ifall de har satt några större nedskrivningar, men min magkänsla säger mig att de fortfarande har mycket i böckerna värderat till liksom, vad de själva har gått in på. Vilket ja, borde finnas en del luft i de böckerna. Kanske någonting vi borde kolla närmare på framåt.
Det finns ju mycket, det är många fonder som är short Kinnevik. Jag har sett Alcur bland annat i listan. Så det, jag tror att det finns ett framförallt om man funderar på om de ska sälja av Tele2 framöver. För det var ju en artikel ute som nämnde att det skulle vara ett alternativ för dem. Och då är det ju så att om man har en mjölkkossa kvar och man klubbar ihjäl den, så det är inte så mycket kvar att plocka pengar från. Det finns ju inget annat som är kassaflödesgenererande i hela gruppen. Så jag vet inte vad tanken är. Att alla de här VC-startupen ska bära bolaget framåt. Jag tror det är ganska, ska man säga, det är nog lite förhoppningsfullt kanske att det ska fungera.
Det blir lite som vegetarisk mjölk. Det är mycket coolare namn när det smakar skit i slutändan och inte bara för kroppen.
Ja, jag sa det att Oatly hade väl en bruttomarginal på typ 20% om ni jämför det med de stora och sen en ebit-marginal som var ungefär 20% negativ. Om du jämför det med de stora konglomeraten inom fast moving consumer goods så är bruttomarginalen oftast 45-50%. Så redan där så jobbar du med 30% inheters back liksom. Så vi får se. Det känns väl som att Oatly kommer tas över någonstans. Men priset på produkten är ju redan hyfsat högt. Om man har 20% bruttomarginal så kommer man ju aldrig kunna klämma in en lönsamhet på det. Då måste ju priset gå upp 40-50%. Och jag vet inte hur många som är villiga att betala för det då.
Yes. Ska vi kan försöka hålla oss ungefär till det vi har utlovat första avsnittet i alla fall. Sen kan vi se hur mycket vi spår i kommande avsnitt. Men nu har vi kört igenom newsflow lite snabbt. Vi går in här i 2024 nu och innan vi hoppar in i dagens case. Har du, Jörn, någon hot take för 2024? Vad tror du om året som kommer? Är det något tema som du tror kommer att spela sig ut? Något case du gillar extra mycket? Någonting du tror är konsensus i marknaden som egentligen kommer visa sig vara fel när vi går in i december 24?
Jag har egentligen tre grejer som jag skulle vilja ta upp idag. Det har ju varit med mig under 2023 också. Så de här investeringarna har jag redan gjort. Men jag tror vi kommer få se intressanta utvecklingar i år. Så först och främst så har vi oljedrillers, nummer två, uran, och sen har jag ett brittiskt nanocap-bolag som heter Kinovo, ungefär 40 miljoner pund market cap. Men om vi börjar med drillers egentligen, så det här är väl egentligen mina tre spaningar för året. Så jag ligger enbart i bore drilling. Tidigare ägt ett bolag som också heter Valaris efter att det kom ut från bankruptcy för 2 år sedan. Men Borr Drilling är ett bolag som jag äger. Borr Drilling är de äger jackup-riggar. Och vad det är att det är på lite grundare vatten. vilket gör att priset som krävs för oljan för att det ska vara ekonomiskt gångbart för kunderna som är stora oljebolag, du kan ha Chevron, Shell, BP, men du har också statsägda bolag som Aramco, PTTP och så vidare. För att de ska ha det ekonomiskt gångbart så krävs det ungefär $60 olja. Jag har ingen koll liksom på var oljan ska någonstans. Och det är extremt svårt. Det har en hög volatilitet i oljan. Men du har fortfarande en efterfrågan som växer i världen. Du har 4-5 miljarder människor i Asien som går från att cykla till att köra motorbikes till att köra bil. Och de vill ha samma standard. Levnadsstandard som vi vill ha. Så därifrån så börjar det. Och redan idag egentligen så har du 90-95% av marknaden för jackup-riggar slutsåld. Mer och mer oljeproduktion flyttar till offshore från onshore. Och Borr Drilling har de nyaste riggarna på marknaden. De har högst effektivitet och det ger också lägst kostnad. De kan också göra mer avancerade kampanjer för sina kunder. Och marknaden är egentligen slutsåld nu. Det finns 20 riggar kvar ungefär som inte är i bruk. Men jag skulle tro att 8-9 av de här är antingen coldstackade och kanske inte kommer komma till marknaden igen. Och en del av dem kan också vara tagna i Kina. Så Kina är ett litet sidocase här, men riggar som går till Kina, de ser ofta inte dagen utanför Kina igen. Om man kollar på tidigare då cykler, så runt 95% ungefär utilization, eller så där någonstans så brukar de här raterna för dagsraterna öka ganska snabbt. Och vi har redan gått från 80 000 per dag till 170 ungefär på 1,5-2 år. Och vi är precis på den här, precis vid inflection point där vi har sett i tidigare cykler att raterna börjar ta sig 200, 250, kanske också 300. Så kollar vi på den tidigare cykeln så var genomsnittliga rates var ungefär på 243 000. Och idag är vi på runt 170 då, som är leading edge. Om vi då tar oss till historiskt genomsnitt 250-300 US-dollar per dag eller $1,000 per dag, då gör Borr ungefär 1,5 miljarder US-dollar i fritt kassaflöde innan räntorna betalas, och säg 1,3 ungefär efter skatt. Så jag tror att
inte inflationsjusterade dayrate heller, så egentligen ska vara normaliserat så borde man vara ännu högre.
Ja, exakt, då hamnar vi nog snarare runt 300 och då gör nog Borr runt 1,8 miljarder dollar i fritt kassaflöde innan skatt. Och det är ju egentligen den optimala tillgången att äga i ett inflationsscenario. Du har egentligen ingen capex. Dina riggar står redan där, de är investerade. Det krävs lite underhållningscapex under tiden, men det är väldigt små summor i sammanhanget. Och jag tror att förra året så började vi året runt $110,000, vi slutade året runt $170,000. Jag tror att det kommer börja bege sig uppåt. Det tar 3-4 år att bygga det här. Alla shipyards i Asien som har byggt det här historiskt, de sitter med containerships. De vill inte bygga det här. Grejen vad som hände var att det var hur många år, det var en massa riggar som beställdes som sen blev strandade. Och det var att cykeln vände 2014 och det var mycket beställda riggar innan dess. Så nu har vi fått jobba igenom det. Det har tagit 10 år. Men supply and demand inte har varit inte har varit jämviktat. Men så det var flera som gick i konkurs, framförallt de deepwater gubbarna, så Valaris till exempel, och sen hade du Dolphin Drilling till exempel också. Och de kom ut från bankruptcy. Men det gjorde att många riggar satt på yardsen. Och om du är en shipping yard i Korea till exempel, och du säljer en rigg, så kostar den 300-400 miljoner dollar. Du får let's säga 5-10% upfront i handpenning. Och sen tar det 3-4 år att bygga den här. Eller från att ordern är lagd till att den är levererad. Och under den tiden så var det många av de här kunderna då som gick i konkurs. Och då satt shipyarden med riggen. Och det var så Borg skapades egentligen 2017. Så de köpte flera av riggarna från andra spelare som hade gått i konkurs. Så de plockade ut deras, gjorde bra deals med shipyardsen och fick därifrån ut riggarna. Och nu har man spenderat hela förra året, fixat balansräkningen. Och jag tror att när vi nu ser att raterna kommer att öka så kommer aktiepriset börja dra. Jag tror att det borde kan vara värt 3,350 NOK per aktie mot nuvarande 70. Kanske inte under 2024 men under 2025-2026. Man har börjat göra återköp och man har också annonserat utdelning. Så balansräkningen är, den är på ett bra ställe nu. Och det är någonting som de har kämpat med under flera år.
Mm. Och som ni nämnde, det är ju extrema delays på att få ut riggar. Det var ju Adnoc eller Arabian Drilling, någon av de stora Abu Dhabis eller Saudiarabiens nationella drilling company, la ju någon beställning. Och jag tror deras första rigg skulle komma ut 2027 Q4 eller liknande. Så du har ju även för de absolut viktigaste spelarna på hela marknaden har du ju en 4 års fördröjning innan du kan få den första rigg som du kan sätta i arbete. Och med det sagt, då lämnar du shipyarden. Sen tar det ju säkert ett kvartal eller två innan du får det till en produktiv rigg med. Så du har ju extremt short supply åtminstone 4 år framåt. Och olja demand tenderar ju att vara hyfsat stabil.
Ja, det är perfekt oljan är nu. Någonstans mellan 60 och 100. För om priserna börjar gå upp för snabbt så kommer det ju ge incitament till att folk ska börja bygga nya riggar. Och det kommer hända ganska snabbt tror jag. Men när oljepriset står i 65-70 så då händer inte det. Och då får marknaden jobba in sig under tiden. Och sen får vi se vad som händer. Men Borg tjänar bra pengar nu. Bolaget handlas väl på 15% free cash flow kanske nästa år. Och i takt med att de nya kontrakten tas över från de gamla. Så många av de gamla kontrakten då hade de $80,000 per dag. De nya som kommer på så är det $170,000 ungefär. Så det är en fin ökning i vinsterna varje kvartal som går för nya kontrakt som kommer in. Jag tror också vi kommer se i slutet att när det börjar bli riktig brist på riggar ute i marknaden, då tror jag att det kommer börja signas mycket längre kontrakt, så säg 5-10 år. Och det är någonting som vi inte har sett på väldigt, väldigt lång tid. Men om du är en spelare som Adnoc eller Aramco så har du hela tiden en basproduktion av olja. Så varför ska du inte skriva på ett 10-årskontrakt om du vet att du kommer att använda riggarna? Och jag tror att det är sånt som vi kommer börja se snart. Att de här national oil companies kommer att börja skriva längre och längre kontrakt. Och då blir det ju det blir en offset för Borg. Ska de ta ett kortare kontrakt med högre rater? Eller kommer de ge bort riggen på 10 år? Och under den tiden har $170,000 per dag eller något liknande.
Mm. Och vi ser att innan har ju problemet, anledningen att man själv kunde investera i det här caset på så pass låga nivåer var ju att större delen av kapitalmarknaden var nedstängd både på equity-sidan och skuldsidan för att äga den här typen av tillgångar eller vara exponerad mot dem. Men nu har vi sett väl både BlackRock och Capital Group som har kommit in som stora ägare i Borg Drilling, och vi ser även exempelvis Buffett via Berkshire Hathaway tar mer och mer exponering mot oljesektorn. Så det känns som det som 2021 var att alla skulle investera i solpaneler och vindsnöar. Det känns mer som att folk börjar hitta tillbaka till areala tillgångar och riktig energi som är planerbar och liksom stödjer världens globala energibehov. Så det i sig kan nog bli någonstans den volymen som kommer in i sektorn kommer säkerligen kunna driva upp värderingen ytterligare bara genom diverse ETF och fondflöden.
Alltså även om oljesektorn har presterat hyfsat bra de senaste åren så det är fortfarande på den lägsta delen av S&P som det någonsin har varit. Det är väl typ 3% eller något liknande. Jag tror att förra oljecykeln när det peakade så var det väl nästan 20%. Så det är, ja, det är en extremt liten del av index. Men det beror ju på värderingarna. Det är inte svårt att hitta många producenter som handlas till 40-50% free cash flow. det är absolut billigt där ute på många ställen.
Mm. Och man ser ju disciplin bland dem, eller förra cykeln var ett stort problem med de amerikanska aktörerna som hade noll kapitalallokeringsdisciplin och egentligen bara ville växa till all costs. Nu är det tydligt att alla de stora aktörerna är extremt fokuserade på returns till sina ägare, både genom dividends och återköp, och man verkar ha tämligen bra disciplin i att köra igång nya projekt med. Man fokuserar mer på return to owners mer än någonting annat, så det gör, ja, det kan ju såklart förändras, men än så länge har man varit väldigt disciplinerad och att man är tvungen till vad på grund av att man har bränt sig mot den tidiga ägarna så pass mycket, så för att kunna säkerställa sin finansiering long term så får man följa ägarnas agenda och inget annat. Ska vi, det blir en lång utläggning om det är börsens bästa case board drilling, men ska vi hoppa på någon annan prediction lite snabbt innan vi går vidare till nästa del?
Jag tänkte, vi kan hoppa på uran, det är ganska hett nu, det börjar hända rätt mycket i sektorn. Priset på uran har gått från 60 till 105 tror jag, det har kvotat idag. Under de bara kommande, vad har det gått, 2 månader eller något liknande. Så priset har börjat att ge sig ordentligt på uppsidan. Så kortfattat om uran, världen har den största användarna av uran är kärnkraften, och sen har du också lite grann inom försvarsindustrin. Så om du har en ubåt till exempel så drivs de med små nukleära reaktorer. Men 200 miljoner pounds, så 100 miljoner kilo uran finns det efterfrågan på varje år. 150-160 pounds är ungefär produktionen idag. Det har egentligen varit en bear market sedan Fukushima hände. Vad var det? 2011 tror jag. Så Tyskland stängde ner alla sina reaktorer efteråt. Japan stängde ner alla sina reaktorer. Du hade massvis med uran som låg i varuhus runt om i, eller warehouses runt om i världen, som inte, som liksom bara kom och flöt in till marknaden hela tiden. Och priset bottnade väl en bit under 2017 eller något liknande. Så det har varit en lång vandring. Men nu har det hänt rätt mycket olika grejer. Vi ser egentligen varje dag positiva nyheter om att fler och fler länder väljer kärnkraft. För man inser att vind och solenergi kommer inte kunna skapa energisäkerhet. Det funkar lite grann på toppen, men ingenting som man kan driva ett land på. Vi ser ju extrema konsekvenser i Europa från de besluten som har tagit. Och du har en marknad som är liksom undersupplied med 10-15-20% kanske. Och jag vet inte var alla de här tonnen av uran ska komma ifrån. För det tar 15 år att starta en ny gruva. Det tar 3-4 år för existerande gruvor att komma online. Och det finns inget utbud egentligen. Sen kom Kazatomprom som är Kazakstans statligt ägda urantillverkare. De är 25% ungefär av världens utbud. De kom ut på fredag och sa att vi kommer missa vår produktion för 2024 och 2025. De gav inga kvantiteter egentligen, men jag såg att det har varit lite spekulationer runt att det kunde vara 10-20 miljoner pounds som de kommer missa med 2024-2025. Tydligen har de bränt, de kunde inte få tag på svavelsyra. Men jag såg att det fanns vissa som spekulerade i att man har använt så extremt mycket svavelsyra i sin utvinning för att hålla uppe produktionen. Och när man gör det så krävs det hela tiden mer och mer svavelsyra för att kunna behålla den produktionen som man hade tidigare. Och någonstans så funkar det inte längre. Så det verkar som att det är det som har hänt. Att man har bränt broarna för att plocka ut mer och mer uran. Och det skapar i en tid när vi egentligen redan är väldigt undersupplied. Priset har redan gått 60-70% på kort tid, så ger ju det extra eld i marknaden. Det här är och sen har vi också den kanadensiska producenten Cameco som också har varit ute och sagt att det är möjligt att de kommer få produktionsproblem också. Och de två producenterna tillsammans är 50% av världens utbud eller produktion. Så det är en liten marknad. uran, men det är fortfarande 15% av världens energiproduktion. Så det är någonting som krävs, och om du driver en reaktor, så då måste du ha uran. Du kan inte liksom säga att men jag fick inte tag på någonting, utan den måste drivas. För jag menar, vi har ett antal reaktorer i Sverige, men om en av dem går ner och inte kan producera energi, så är det direkt kännbart. Så om du är inköpare på ett av de här, på den här reaktorn, så ja, du kan inte låta det gå utan. Och kostnaden är ungefär 4%. Så urans totalkostnad av att driva en reaktor är 4%. Så även om priset dubblar eller går upp 3%, så innebär det att elpriset, eller den slutgiltiga kostnadsökningen, är 4% eller 8% eller 12%. Vad det nu är. Så du har en extremt stark köpare, och jag tror att det finns rätt mycket flex här. Så det skulle mycket väl kunna bli att priset går upp 3-4-5 gånger, som naturgas gjorde 2022 i Europa.
Och du ser, du kan inte bara plocka en reaktor offline overnight och sen få igång den några veckor senare, utan det sätter igång en händelsekedja när du väl stänger ner en reaktor, vilket gör att det blir extremt dyrt att köra igång dem igen. Och det är ju det man ser på Ingalls. Det är väl 1 och 2 som har tagit ur drift nu, och det är inte ens lönsamt att köra igång dem igen som det ser ut, utan det är bättre att bygga nya reaktorer med liksom, det är inte 1 miljon i CapEx vi snackar om att bygga nya reaktorer, utan det är x antal miljarder, vilket gör att du vill hålla dem i drift, och precis som du säger, när input kostar 4%, om den går upp till 40% istället, så spelar det mindre roll, givet att kostnaden för att ersätta reaktorn är mångfaldigt högre. Ja, exakt. Incitamentstruktur.
Ja, exakt, det finns 446 reaktorer i världen, och så varje reaktor konsumerar väl någonstans mellan 400,000-500,000 pounds. Så ja, vi kanske pratar om att den extra kostnaden blir 20, 30, 40, 50 miljoner. Så det är inga stora pengar i sammanhanget. Så vi får...
Äger du något mot sektorn, eller hur får man exponera?
Jag satt och kollade på traden. Jag började läsa om uran 2018. Och jag var lite involverad redan då. Men sen så gav jag upp det och fokuserade på andra ställen. Men jag kom tillbaka till uranmarknaden förra året. Så jag äger någonting som heter Sprott Physical Uranium Trust, som är noterad i Kanada och även i USA. Och sen äger jag en i UK som heter Yellow Cake. Men det är min exponering i sektorn. Jag kan inte någonting om mining egentligen, så jag håller mig borta från sektorn. Och jag tror också att det är stor risk att man blir utspädd när priset ökar, och många av de här spelarna kommer vilja säkra upp sina utvecklingsplaner för de kommande åren när aktiepriserna går upp. Så jag sitter med de två, båda äger fysiskt uran. De har lite olika struktur mot sig, men om vi tar Sprott Physical Uranium Trust, det är att när den är listad, så de äger uran som de har i olika storage, och varje gång priset på aktien går ovanför net asset value, eller NAV för hur mycket uran man äger, så ger man ut aktier i marknaden. Så i fredags, när du hade en väldigt hög omsättning i aktien för att priset på uran gick upp starkt, då handlades Sprott till en premium under en stor del av dagen, och man sålde aktier för ungefär 60 miljoner kanadensiska dollar. Vilket gör att när de sen går till marknaden, så och om du antar 100 dollar per pound, så kommer de kunna köpa 500,000 pounds av uran. Och då går de ut till spotmarknaden och köper det. Vilket gör att när intresset för Sprott ökar, när priset går upp, så blir det en självuppfyllande flywheel, eller det blir liksom en det kan spåra ut.
Självspelande piano, självförstärkande effekt.
Ett självspelande piano, exakt. Och då blir det att Sprott ger ut nya units och är samtidigt i marknaden och köper. Och sen om priset går upp, så fortsätter man att köpa. Så vi får se, jag tror att det kan bli ett GameStop moment här. Men vi får se helt enkelt. Jag har haft, ja, jag tror jag är upp 100% på Sprott ungefär och 80% på Yellow Cake. Så jag köpte den en bit ner. Jag vet inte, nu börjar det komma in i mer spekulativa fasen. Så det gör väl att jag ligger inte och köper mer här.
Och i full transparens så har jag väl en viss liknande exponering i min portfölj. Primärt mot Borr Drilling som är mitt absolut största innehav. Har varit det till och från under de senaste åren. Och sitter även på viss exponering mot uranmarknaden. Men jag är lite mer riskbenägen än dig. Så jag har ju tagit mining-exponering via Denison Mines. Ingenting jag skulle rekommendera att stoppa in mycket pengar i, men lundinarna brukar vara duktiga på att exekvera projekt och det är de som är största ägare i det här. Och Denison Mines har ju ett gruvprojekt i Saskatchewan i Kanada som man hoppas kan komma online den här åren. Men hittills har det varit en historia av stora förluster, mycket kapital i sin utspänning på ägarna. Men jag är nog kortsiktig där. Mycket möjligt att någon gång nästa avsnitten så har jag vevat mig ur den.
Du har ju Denison Mines och även NextGen som är de större kommande producenterna. Så NextGen är väl den största gruvan som kommer komma online de kommande 6-7 åren skulle man väl kunna säga.
Okej, okay. Så hade du ett tredje nyårstema eller case som du snackade om. Var det Kinovo, det heter bolaget?
Exakt, det är ett brittiskt bolag som är ungefär 35 miljoner pund, så 450 miljoner market cap, net cash eller runt long cash, så är vi ungefär samma. Det är en ganska intressant historia. Gamla management gjorde en buy and build. De gjorde många förvärv på kort tid, tog bolaget till börsen man skrev på många olönsamma kontrakt, vilket gjorde att bolaget egentligen gick in i administration, men de togs ut och det kom in ett nytt management. För att vara kortfattat vad bolaget gör så är man aktiva inom sektorn som är kallad för social housing. Så tänk egentligen miljonprojekt där man gör inspektioner, det kan vara värmepumpar, elektricitet, brandlarm och så vidare. Så man har kontrakt med kommuner där man inspekterar stora bestånd av fastigheter runt om i London. Mestadels. Det nya management som kom in fyra år sedan ungefär, de har gjort enorma förändringar, de har skalat bort allting som är olönsamt. De har nu ett par kontrakt kvar som kommer löpa ut under året där man var tvungen att fortfarande plöja in lite kassaflöde, men det här kommer försvinna under 2024. Och bolaget är nu egentligen i en position där man för första gången sedan den nya ledningen kom in, att man kommer kunna börja göra förvärv, man kommer kunna återinställa utdelningen. Och jag tror att det här bolaget kommer tittas på ett helt annat ljus. Framförallt om du får ett nytt ledarskifte i UK där Labour, eller ska man kalla dem, Socialdemokraterna kommer in och vinner. Som är nu egentligen den troligaste outcomen nu i höst. Om det här händer så har de sagt att de kommer plöja in ännu mer pengar inom social housing. Och det här har varit en stor, det har varit en väldigt stor debatt runt det här. För efter att Ukraina blev invaderat av Ryssland så under energikrisen så har det här lyfts upp enormt. För de här husen har egentligen extremt dålig isolering. Du har, alltså, UK's housing stock är nog den sämsta i Europa. Du är egentligen i ett östeuropeiskt land, eller ett u-land skulle man nästan kunna säga. Och de här byggnaderna håller ingen hög kvalitet. Och det är många miljarder pund som ska pumpas in i den här sektorn. Och Kinovo är en av de spelarna som är pole position för att kunna ta tillvara på det här. Bolaget värderas ungefär 5 gånger EBITDA, 6 gånger kassaflödet, man binder inte upp något vidare i networking capital. Och nu när de gamla kontrakten kommer falla av, kommer man kunna börja göra förvärv igen och man kommer också kunna återställa utdelningen. Så jag tror att det här bolaget borde vara värt 10 gånger. Så jag ser att man kommer kunna växa fritt kassaflöde med troligtvis 15-20% de kommande 3 åren. Man har skrivit på extremt mycket nya kontrakt, vilket gör att man kommer kunna växa Och marginalerna kommer nog hållas på ungefär samma nivå som nu, men får vi en ökning av kassaflödet på 15% per år samtidigt som man värderas till en yield på ungefär 15-20%, så tror jag man kan få en 35-40% avkastning här de kommande 3 åren per år. Och aktien handlas ungefär 60 pence idag, men jag tror att den skulle kunna handlas till 200-250 inom ett par år.
Och hur funkar det med att köpa UK-aktier i Sverige? Jag vet, vissa kan plattformar måste man väl ha in till mäklardesken, men det brukar inte vara så svårt. Det gäller bara att köpa ordentligt med size om man skalar kortaget.
Ja, du får ringa in till desken och placera en order. Jag tror det kostar 500 kronor eller något liknande. Så det beror ju såklart på om du ska köpa för 5000 kronor. Det kanske inte är värt det, men ska du in med ett par miljoner, så då spelar det ingen större roll vad du betalar i fast kortage. Ja.
Oavsett, intressant case som vi kanske ska komma tillbaka och studera mer i detalj framgent i ett kommande avsnitt.
Det här är en av mina större enskilda positioner efter Borr. Så vi kommer garanterat ta upp det igen. Jag har köpt mer nu i början av året. Jag tror att det ser extremt billigt ut. Och det är svårt att se någonting som är så pass ocykliskt, men som kan ge dig en så pass bra return under de kommande åren. Så vi kommer fortsätta följa Kinovo. Det finns en del andra intressanta bolag i sektorn också som är något större som vi kommer kunna ta upp vid ett senare tillfälle också.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag tänker vi bollar över tillbaka till dig nu. Du hade ett franskt nyårscase, tror jag. Skulle du kunna dela med dig lite grann om det?
Ja, men vi kan köra ett litet case på temat att det är 9 år. Kanske passar mindre bra givet att man nästan är bakfull fortfarande sedan nyårsafton. Men jag har alltid varit svag för både alkohol och investeringar inom alkohol. En av mina bästa investeringar någonsin var i vårt kära Kopparbergs. Inte lika intresserad av att investera där fortfarande, men sen har vi gjort en del annat i den sektorn också. Och ett case har jag inte kollat så noga på, men som jag sprang på häromdagen, som verkar väldigt spännande, är Laurent Perrier. Ursäkta min dåliga franska. Ett noterat franskt champagnehus. Noterat i Paris, Euronext. Aktien handlas kring värdet på en skumpa, det vill säga typ 120 euro per aktie, market cap på 700 miljoner euro ungefär, EV på cirka 900, så man har lite skuld som en del av finansieringen, och jag tror skulden som sådan är ju i tämligen av bolagsvärde är relativt liten, och givet det faktum att bolaget har ett stort lager som har ett stort värde, så har man bra täckning för den. Som sagt, champagnehus lite från den övre hyllan. Kanske inte, några nivåer bättre än typ Moët Chandon och deras vanliga linjer. Typiskt sett hög prissättning. Man är väl egentligen kända för att man har väldigt selektivt val av driver i sina champagner. Man försöker genom det driva en högre prispunkt, och lite baserat på liksom någonstans att man har en underliggande hög kvalitet på produkten. Handlas i dagsläget kring EV/EBIT 10. Om man kollar på sektorn i sin helhet, så mycket luxury och speciellt luxury beverages handlas ju kanske någonstans på EV/EBIT 20. Och då pratar vi om framåtblickande ett år, och så på 24 estimat. Så det finns ju bara vid första anblick på multippen en möjlighet att re-rata här om man har någon form av kvalitet i bolaget som sådant.
Vad handlar de andra till liksom? Jag menar, Remy Control är ett bolag som jag tittat på en del i historiskt. Jag brukar täcka sektorn när jag jobbar på en fond, men då var det ju alltid att liksom, möten är ju att du sitter med konjaklager som är de mer exklusiva varianterna ska ju lagras i 30-40 år, vilket gör att det tar ett tag att replikera först och främst brandet, men sen absolut också själva lagringen. Men sen är ju konjak, det är nästa steg av, det är samma insatsvara som det med, i champagne, men hur lång lagring är det som krävs, hur många liksom, vintages sitter man på, eller var liksom, hur stort lagervärde sitter man på, eller hur lång tid skulle det kunna ta att replikera det? För det känns som att brand recognition är alltid starkare för spirits eller för sprit än vad det är för champagne och viner och öl liksom. Du har ju egentligen den tre delarna. Så spirits, där dricker folk alltid vad man är van vid. Där vill man inte byta ut. Sen har du champagne någonstans i mitten. Och därefter kommer öl. Folk dricker gärna en öl och känner igen. Men sen när det kommer till vin så har folk egentligen man vill testa nytt. Vilket gör att det finns noll modes inom vin egentligen, förutom att man har shelf space i supermarkets.
Absolut. Nej, men jag tror, om det är några som liksom är etablerat ett globalt brand och liksom brand loyalty, så är det väl de klassiska. Dels har det ju de som har etablerat sig som superpremium, typ Dom Perignon och Six Spades, och sen har det även liksom Moët Chandon som är liksom i viss mån genom bra marknadsföring synonymt med champagne globalt. Sen har de andra mer vanliga spelarna, Paul Rocher, Bollinger etc. Laurent Perrier är ju mer okänt på det sättet, men jag tror ändå du har en inneboende fördel i och med att champagne får ju bara produceras enbart från en region, och där har du en begränsad yield på kropp per kvadratmeter egentligen, vilket gör att produktionen som sådan kommer ju inte öka. Så länge ekvationen att produktionen som sådan står still, men du har ett demand både lokalt i Frankrike men även globalt som ökar över tid. Nu är ju sanningen att demand i Frankrike minskar, men det globala demandet ökar, så export är en viktig faktor för Laurent Perrier.
Så du har ett liksom fixed supply, men du har en efterfrågan som hela tiden växer globalt, vilket gör att
mer eller mindre
du kommer kunna öka priserna snabbare än inflationen. Och kollar man på deras bruttomarginaler så har de ju skalat upp rätt snabbt de senaste 3-4 åren. Och allting gillar ju rakt ner. Alltså rörelsemarginalerna har gått från 10-20% på typ 3 år.
Exakt. När man har jobbat extremt aktivt med premiumization, dels gör produkterna ännu bättre, men också komma ut med marknadspositionen, marknadsföring som gör att man kan ta en högre prispunkt. Och i dagsläget har man ett lager som står i värt strax över 1 miljard euro. Och det är tämligen oförändrat year over year. Så det är ungefär där man brukar ligga. Och jag skulle gissa, utan att gå ut närmare siffrorna, skulle gissa att man kanske lägger undan en 10% av produktionen per år för vintage. Och att man resten säljer man ut mer för att komma ut snabbt till omsätta det till kassa så fort som möjligt. Och som du sa, bruttomarginalen har gått från 50-55% de senaste 3-4 åren. Och på 10 års sikt så har man lyft den från 45% till 55%. Och det har slått igenom hela vägen på EBIT, och det mesta av det blir cash direkt. Jag tror en anledning till att man handlas lågt i dagsläget är att du har ett dåligt free float. Dels är aktien noterad i Frankrike, vilket det är mindre småsparkultur än i Sverige och i Norden. Men även det faktum att familjen äger någonstans 65% av kapitalet, 75% av rösterna, gör ju att om man räknar bort eventuella institutionella ägare så finns det inte så många aktier på att handla. Och man ser även i handelsvolymen att det är väldigt låga volymer. Men har man tesen någonstans att man borde kunna växa typ 5% year over year driver av det både är viss volymtillväxt. Jag tror inte man behöver räkna med allt för mycket volymtillväxt, men du har en viss pristillväxt att hämta. Det är ändå en premiumprodukt där konsumenten är okej att priserna ökar över tid. Och ofta kan man till och med, det är ju viss mån en given good att ju mer du ökar priset, ju mer eftersträvansvärt är det. För låt oss vara tydliga, det är ju ingen, jag föredrar champagne framför andra mousserande viner, men smakskillnaden är ju ändå begränsad. Så du har ju bra pricing power ur det perspektivet, och 5% tillväxt, låt oss säga att multiplen kan gå från 10 till 15 gånger EBIT, så har du någonstans 100% på 3 år, och det blir en, ja, med vissa inbyggda säkerhetsmarginaler har du åtminstone en 20% i avkastning på per år på 3 års sikt med möjlighet för mer. Och fördelen med koncentrerat ägande är ju att det pågår ju ständigt konsolidering på den här fronten, så om familjen skulle vilja ägna sig åt något annat, typ köpa ett fotbollslag eller börja med hästpolo istället, så kan man alltid sälja ut familjens champagnehus till någon av de stora market consolidators, och så skulle de i sin tur kunna räkna hem med sånt här förvärv superlätt, bara liksom på shelf space och den accessen.
Ja, distributionen är ju extremt viktig alltid. Det är det som gör att alla de här, att små dryckesföretag inte lyckas skala upp, för att ja, det handlar ju om distribution.
Och jag tror visst, det finns en del risker på det casen, men det känns som det är relativt bra risk return. Volymen globalt kan ju vara utmanad på grund av att någonstans cykeln har ju varit, jag tror konsumtionsviljan har varit extremt hög de senaste åren, men man har redan nu sett att volymerna krymper jämfört med 2021 som var ett superstarkt kampanjår på grund av att det var post-covid och efter att världen öppnades upp så var många sugna på fyra. Och du har ändå faktorn att bolaget krymper sin försäljning i Frankrike, men de växer globalt, och det gäller även för hela champagnemarknaden. Så den stora drivaren någonstans är nog global penetration i takt med att emerging markets och människor generellt får en förbättrad ekonomi som har möjlighet att köpa champagne. Och jag tror någonstans champagne är en av de produkterna som verkligen representerar att man har nått en viss nivå av välstånd, och jag tror konsumtionsviljan för det är tämligen stor även utanför Frankrike.
Så vi går över till sista bolaget för dagen, som är Neckar, ett bolag som många svenska investerare känner väl till, även om det är noterat i Norge. Och du Brunsås, du kommer dra lite introduktion av bolaget.
Yes, när vi kan dra caset lite snabbt. Och bolaget handlas i Oslo, som du sa. Market cap, dryga miljarden, både SEK och NOK. Man har de senaste åren haft en stabil tillväxt, tuggat på rätt bra, legat i snitt liksom en bit norr om 10% year over year, nästan alla år, lite slagigt givet att det är en mindre verksamhet. I dagsläget handlas man på 7-8 gånger EBIT om man kollar på 24 estimaten. Med det sagt så är bolaget, ja, det täcks inte av någon analytiker, så det är både en möjlighet och en risk. Det är, ja, minskar ju såklart intresset för institutioner på kort sikt, men det ökar möjligheten för oss privatinvesterare som inte är beroende av analytiker coverage för att ta investeringsbeslut. Som sagt, handlas 7-8 gånger på EBIT. Vi har gjort en djupdykning i kontaktsloggen, eller liksom möjlig tenderlogg, för bolaget är ju tämligen tenderdrivet i sin försäljningsverksamhet, vilket är positivt, så då kan man få en bra känsla för vad den kortsiktiga möjligheten i marknaden är. Vi har gjort en djupdykning på de kontakten, och du kommer in närmare på dem lite senare. Men man kan säga både med tillväxten som varit historiskt och de goda möjligheterna vi ser för fortsatt tillväxt, åtminstone i den nivån, den tämligen låga värderingen som man kan gå in på i det här läget, plus det faktum att det finns ett antal minoritetsposter i andra bolag som inte reflekterats överhuvudtaget i värderingen i dagsläget, gör att vi ser att det finns tämligen goda möjligheter att få en avkastning uppemot 100% närmaste 2 åren eller så i det här caset, med en hyfsat låg risk på nedsidan, då det har bra visibilitet i orderbackloggen och man har typ sett bokat orders som täcker försäljningen närmaste 2 åren eller så. Och nu när vi ser att momentum ökar i den globala marknaden vad det gäller kontakt och kontaktförnyelse, så ser vi goda möjligheter för bolaget att kunna skörda de här frukterna. Och styrelsen verkar även dela den bilden, då man har sjösatt ett tämligen stort buyback-program i december förra året. Och i en illikvid aktie som Neckar så har det redan fått en viss effekt i aktierörelsen eller aktiekursen, och den har liksom lyft hyfsat bra senaste månaden eller två, och det finns mycket kvar att hämta i det programmet, så det kommer att ge stöd på nedsidan, tror vi, i alla fall i korta perspektivet. Men du kanske kan gå in lite djupare på den marknadsdjupdykningen vi har gjort.
Så Nekar har sagt i sina presentationer att man ska göra, eller att det finns en pipeline som är 2,1 miljarder över 23-24 och sen 1,4 miljarder utefter. När vi har grävt lite mer i marknaden så är det framförallt Australien som sticker ut, men globalt så har vi kunnat identifiera 17 olika kontrakt som kommer komma. Två av dem har ännu inte fått finansiering, så vi skulle kunna säga att det finns 15 kontrakt. Det här är ju egentligen en tidsperiod över 4-5 år. Så Australien, där har vi 4 stycken, och det är absolut den mest intressanta marknaden över det nästa året. Så vi har Darwin, 5000 tons skeppslift. Vi har Henderson som också är ett stort projekt, men vi har också Kearns och Brisbane som också är 5000 och 3000 tons projekt. Och vi tror egentligen att alla de här är 200 miljoner och plus kontrakt.
Sätta det i kontext att bolaget har LTM 500 miljoner i omsättning på årsbasis.
Exakt, så varje av de här kontrakten är 40% av en årlig omsättning. Vi tror att, givet att man har öppnat ett nytt kontor i Australien också, så borde det finnas hyfsad möjlighet för Neckar att kunna plocka de här kontrakten med också tillhörande servicekontrakt, vilket har blivit ett större och större fokus över de kommande eller de senaste åren.
Mm. Och man kan ju säga att vi nämnde inte det i introduktionen nu, men det är säkert många som känner till det. Men Neckar är ju verksamma på en oligopolmarknad. Det är egentligen bara de och en annan aktör som är verksamma här. Så det blir ju lite 50-50 vem som tar kontraktet. Och det finns ju uppenbarligen inte kapacitet hos varken Neckar eller Pearson att ta alla kontakten. Så man har ju goda förutsättningar att fortsätta konkurrera, men ändå ta sin andel av kakan, så att säga.
Mm. Nej, det var ju så att de senaste 9 månaderna så har Pearson plockat ett par kontrakt. Och det var innan Neckar tog någonting. Nu fick man en new build order och man fick också ett transfer system de senaste månaderna här. Så det verkar som att förhoppningsvis så får vi lite av en catch-up-effekt. Men det är ju en oligopolmarknad. Det finns ett annat bolag som heter Bardex också som gör lite små grejer runt omkring. Men de är egentligen ingen konkurrent som jag tror vi behöver räkna med. Givet vad de har presterat hittills.
Och vad har du sett i marknaden när du har studerat liksom den huvudsakliga konkurrenten? Vad differentierar man sig på? Är det liksom pris på det enskilda kontraktet, eller finns det något annat som driver beslutsfattandet hos beställarna?
Alltså det är ju en ganska konstig, det är en konstig dynamik i branschen. Så Pearsons grundare, eller bolaget, han grundade ju Syncrolift-tekniken. Men det bolaget köptes upp 1990, varav det bolaget därefter köptes av Rolls-Royce. Och sen 2015 så köpte Neckar Syncrolift av Rolls-Royce. Och under den här tiden så har den gamla grundaren av teknologin startat Pearson & Pearson och plockade många av de personerna i Miami år 2008 när Rolls-Royce valde att faktiskt lämna Miami. Där bolaget har huvudkontor. Så det båda tävlar egentligen med väldigt lika på lika villkor. Jag tror att det finns väldigt lite differentiering mellan de två. Men det gör också att det finns väldigt utrymme för en tredje part att komma in i marknaden. För du har redan två stycken alternativ som är väldigt som är starka på marknaden, som har funnits länge. Och har gjort ett bra jobb. Och tittar vi så, när Neckar köpte Syncrolift från Rolls-Royce så betalade man någonstans mellan 10-30 miljoner NOK. Så vi tror att man betalade någonstans mellan ungefär en gånger earnings 2020 och sen kanske till och med lägre än 0,3 gånger earnings för 2023. Det här är ju i och för sig 7-8 år sedan, men det tyder ju ändå på det värdeskapande som Neckar har kunnat göra här. Och tittar vi liksom historiskt sett på kapitalallokeringen så har man ju varit inne och plockat många bolag som som har problem. Så Tikana Ocean lyfte det senaste, och även Fisk då, som, där man gjorde en tuck-in av sin Starfish, av sin Starfish-teknologi. Så man har plockat bolag som har haft tillfälliga problem och köpt dem till egentligen scrap value. Och det är någonting som vi verkligen, verkligen uppskattar.
Man kanske hör det till och med på hur bolaget agerat, men det finns ju en tydlig huvudägare som dessutom självklart är aktiv i styrelsen. Och liksom kopplat till norsk governance, finns det några risker eller problem relaterat till det, eller vad ser vi framför oss där?
Det enda som vi gillar egentligen är att bolaget äger 50% av IntelliLift, som är mjukvarudelen i det här. Det är den mjukvaran som man gör mycket av styrningen, som är sammankopplad ihop med liftarna, men också nu rullas ut i joint venture med för oljeriggar. Att man bara äger 50% här samtidigt som styrelseordförande äger majoritetsposten av den kvarvarande delen, tycker vi att det kanske inte borde vara så. Ordförande äger redan 35% av Neckar, så jag tycker att det hade varit rimligt om man sålde den resterande delen till Neckar, så att man kunde fått fullt ägarskap här. Annars så tycker jag att om man jämför med mycket annat norskt microcap, du har ett återköp på 10% av aktiestocken eller upp till 80 miljoner, och jag tror att ja, det är någonting som visar att man är aktieägarvänlig, man har gjort bra allokering av kapitalet. Utöver det, man har en ganska liten styrelse, 4 personer. Löner inom ledningsgruppen är på acceptabla nivåer. Så jag tycker inte att det är någonting annat i corporate governance som egentligen sticker ut på den dåliga sidan.
Om man har fått en ny vd, var det förra året Ole började kanske? Och han har en bra bakgrund från både liksom strategi och M&A-jobb på Aker Solutions, som är ett stort erkänt norskt bolag, och från början skolad på McKinsey. Så det är ju en hel öjen och seriös herre, och han verkar ju på den korta tiden ha varit vd ändå kommit in och ökat tempot i organisationen och dessutom fått fart på förvärven, dessutom på attraktiva värderingar. Så än så länge verkar han vara helt rätt person att leda bolaget framåt.
Ja, så tittar vi egentligen på vad vi tror framåt här. Vi tror att det finns utrymme för Neckar att signa en 5-6 kontrakt de kommande 1-2 åren. Sker det här så kommer backlogen troligtvis mer än dubblas. Kanske till och med ta sig upp mot 2 miljarder NOK. Det borde innebära att man kan leverera ut 700-800 miljoner NOK per år. Säg att man gör en 25% i marginal på det här. Vi drar bort lite overheads, så vi hamnar ungefär runt 150 miljoner NOK kvar. EV är runt 800 miljoner idag. Sett var en värdering runt 6-7 gånger EBITDA i en verksamhet som inte har någon direkt capex. Det gör att vi får en fin cash conversion, och många av kunderna betalar ju också in förskott. Så det skapar en float i bolaget. Det kan man använda till att göra M&A. Om bolaget hade rest 6-7 gånger EBITDA utan då optionen inom Fisk, optionen inom Tikana Ocean Lift och även inom JVT som man har inom oljeriggarna. Så tror du att det finns rätt många kickers som kan driva värderingen ytterligare, men du betalar fortfarande kanske, bolaget kanske skulle vara värt 30-40% mer enbart på värderat på Syncrolift och vad vi tror som kommer hända det kommande året här. Så överlag troligtvis en 100% uppsida över de kommande 2-3 år.
Och kollar man grafen, aktiegrafen, några år bakåt, så ser man ju att det har ju redan gått några 100%, och mycket av det var en kring det att det här var ju en net tillgång egentligen under covid, vilket var drivet av att bolaget låg i litigation med Cargotech, finska industrikonglomeratet, som hade förvärvat en verksamhet från Neckar som heter MacGregor. I samband med det så startar man en tvist egentligen kopplat till rörelsekapitaljustering som var kopplat till ett JV i Kina som McGregor då samägde med kinesiska staten. Deras claim egentligen för Cargotec motsvarade mer eller mindre en tredjedel av köpskillingen. Vilket bara det är ju ett extremt stort belopp jämfört med vad man ser typiskt sett i M&A-transaktioner. Och det låg ju lite som en våt filt av aktien under de 18 månader eller så. Medan den frågan fortfarande uppe på bordet och ingen liksom tydlig lösning fanns i korten. Men den har man ju löst ut nu. Man hade kassa nog för att täcka det och man hade kassa kvar efter den löstes ut också. Allt liksom overhang från ett legalt perspektiv kopplat till det är borta. Man har liksom inga claims längre från Cargotec och man kan nu köra på med den kärnverksamheten man har och fokusera framåt istället för att bråka om gamla M&A-affär.
Det blev ju en tuff situation därför när jag började titta på bolaget Q3 2019 så var det en ganska stor position för min del. Och sen kom Cargotec och frågade efter 240 miljoner NOK egentligen. Till slut så blev väl settlement runt 94 om jag inte missminner mig. Så det blev ju betydligt bättre, men man satt ju och räknade på worst case och osäkerheten, marknaden hatar osäkerheter och aktien såldes ner till 1,50 tror jag den var som lägst. Och då som investerare så får man ju göra sin research många veckor på att titta på bolaget. Jag tror också det var då som jag delade med mig med allting med dig. Jag tror du tog en position där nere istället för att ligga snett 50% först, vilket hade varit en bättre situation. Men det löste sig i slutändan ändå. Men jag tror att det tog väldigt mycket kraft från organisationen. Den förra vdn som var inne då, hon slutade ju direkt när allting med Cargotec var löst. Sen kom Preben in och var tillförordnad vd och därefter så var han vd ungefär ett halvt år. Men nu är han enbart i styrelsen för Syncrolift och har en mer operationell roll där. Så nu har Ole kommit in och jag tror han har drivit på organisationen ganska mycket och det känns som att det är ett bra momentum. Men vi får se vad alla de här optionerna kommer ta vägen. Det är många smådelar, men vi har ett bolag som värderas relativt lågt på existerande legacy business. Och sen får vi se vad optionerna tar vägen. Det enda vi kan göra är att försöka hålla så bra koll vi kan på dem och se när de börjar skapa värde. Men det finns intressanta delar här. Framförallt inom fisk tror jag, som är ett bolag som har ungefär 20 laxburar ute hos kunder. Jag tror att närmast konkurrenterna har egentligen bara en eller två burar ute. Vilket gör att man ligger rätt långt fram här. Och bolaget gör 330 miljoner omsättning. Vad som hände när Neca tog över bolaget var att man kom in eftersom Fisk hade skrivit på en del kontrakt som gjorde att de var olönsamma. Jag tror Neca gjorde en deal med banken och sen kunde ta över konkursboet i de här delarna. Och man kom in, stoppade in Starfish, fick 39% av bolaget efter att ha stoppat in några extra miljoner också. Men det här är ett bolag som borde kunna göra 400 miljoner sales inom något år och sen kunna växa i en marknad som är väldigt intressant. Bara... Det ställs ju väldigt höga lagkrav på laxodling nu. Framförallt norska staten ligger ju på det här hela tiden och det är ganska högt upp på agendan.
Man kan ju bara säga som alltså, kontext att 20 burar, det är svårt att sätta det liksom i relation till något annat, men
Det finns 2000 burar i Norge. Så det är halva världsproduktionen av lax. Så du har egentligen bara Norge, Chile, Kanada, Skottland och Färöarna också. Så där du har laxtillverkning på grund av att vattnet måste vara en viss temperatur. Men i Norge så finns det ungefär 2000 laxburar. Och säger du att 1% är penetrerat idag då. Om man gör 330 miljoner omsättning. Så ja, jag tror det finns mycket att växa med här och man har redan deals med många av de stora laxodlarna. Så det här är ju någonting som skulle kunna växa 10-15 gånger större än vad det är idag.
Spännande. en nischad marknad, men fortfarande mycket kvar att hämta där, helt klart.
Exakt. Så vi får se vad det tar vägen. Vi äger båda aktier, så det får ni ha med er. Men vad tror du, ska vi ta och runda av det här avsnittet? Första avsnittet av Börsmagasinet.
Absolut, låt oss göra det. Och jag tror idag körde vi liksom en hyfsat lång case-dragning om Neca. Men jag tror tanken är väl att vi ska bli ännu mer långrandiga framgent när vi kommer in i formatet och får lite en känsla av vad folk vill lyssna på. Men vi ser väl det här mycket som en möjlighet för oss att reflektera högt och diskutera de bolag vi tycker är intressanta och där vi upplever att vi sitter på spännande och intressant information som kan vara nyttigt för att andra. För andra att ta del av också och liksom uppmuntra diskussion vidare på Twitter och dylikt för att stärka vår case ytterligare.
Det var allt för idag och tack så mycket för att ni lyssnade. Innan vi säger hej då så vill vi påminna om att ingenting som vi säger i podden ska ses som rådgivning eller rekommendation. Vi tar inget ansvar för vad som sägs i podden. Om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni skriva antingen på Twitter eller kontakta oss på bushmagasinet@gmail.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.